Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkommen till Bloggbusiness, en helt ny podcast från Better Bloggers, Sveriges första yrkesnätverk för bloggare. I den här podcasten så kommer jag varje vecka att prata med nya spännande gäster som har olika kopplingar till bloggvärlden. Och vi kommer att gräva ner oss i hur man gör business med sin blogg, eller på sin blogg. Jag heter Linda Hörnfeldt och jag bloggar själv på lalinda.se och har bloggat i ungefär 13-14 år. Jag var liksom med när bloggandet började bli stort och har liksom under åren märkt att det finns en förvirring och en väldigt utspriddhet bland bloggarna och man vet kanske inte riktigt hur man ska göra för att tjäna pengar, man vet inte hur man ska, vad det är för lagar och regler som gäller och man känner sig kanske lite ensam i sitt arbete eftersom att det inte finns några naturliga ställen för bloggare att mötas. Så att därför så valde jag att dra igång det här nätverket. I dagens intervju så får vi höra från Ebba Singmark. Ebba är 19 år gammal från Umeå från början och numera så bor hon i Berlin där hon jobbar med sin blogg och lever och kan faktiskt göra det på heltid. Hon är en av de lyckliga och vi pratar om bland annat vilka kanaler det var som byggde upp hennes online-varumärke och hur hennes läsarantal droppade när hon färgade håret någonting annat än rött. Vi pratar om att ha kontroll över sina bilder och hur hennes starka åsikter kring feminism och veganism påverkar bloggen och hur hennes läsare reagerar. Det var en väldigt en härlig vinterdag som vi träffades uppe i Umeå och det var ett kärt återseende för mig och Ebba som lärde känna varandra förra året. Så nu ska jag sluta med den här introduktionen. Och varsågod, här kommer intervjun med Ebba.
Hej Ebba!
Hej!
Välkommen till den första podden av bloggpodden från Better Bloggers.
Tack så jättemycket!
Det är jätteroligt att ha dig här.
Det är jättekul att vara här.
Idag sitter vi i din hemstad Umeå.
Jajamän.
Du är hemma över jul. Hur känns det?
Det känns jätteskönt faktiskt. Och kallt. Men fint att vi fick en vit jul i alla fall.
Ja men eller hur. Vill du berätta lite kort vem du är och om din blogg, om din online-persona?
Ja, jag tycker alltid att sånt här är så himla svårt. Mm. Men jag gör ett försök. Mitt namn är Ebba Singmark. Jag är 19. Jag bor för tillfället i Berlin, där jag jobbar med min blogg och projekt runt där omkring. Modellar lite. Men annars så är det väl bloggen som är mitt huvudfokus. Oj, där tog det slut. Jag vet inte vad mer jag ska säga.
Vad bloggar du om?
Ja, jag bloggar om mycket kläder och stil som många andra. Också mitt liv, min livsstil i Berlin och typ vad jag håller på med. Det är typ ganska vanligt. Alltså, det känns som att det är en ganska så här bred massa med bloggare som bloggar om ungefär samma sak, typ kläder och livsstil. Så.
Mm. Vad tycker du gör dig att du står ut ur det mediebruset liksom?
Ja, jag vet inte. Alltså, så här, det är väldigt svårt. Men jag känner ändå, alltså, det kan vara att jag försöker vara lite medveten på många olika plan. Jag försöker få in liksom, feminism, konsumtionskritik, typ veganism. Och det är också saker som verkligen inte går ihop med den här liksom, utseendefixerade, konsumtionshetsiga bloggvärlden. Men på något sätt så har jag liksom en fot på varje sida. Och det känner jag väl att jag, just det att jag är lite kritisk samtidigt, kanske är lite unikt. Och att jag kanske, jag vet inte, kanske förhoppningsvis så har jag en lite unik stil också på liksom hur jag klär mig och hur jag fotar. Och så.
Den här balansen som du då försöker hålla, känner du att det funkar mot dina läsare eller får du någonsin så här kritik om att du att just det här att du blandar de här två, eller funkar den balansen för dig, känner du?
Alltså jag tror att det är väldigt vanligt, alltså även typ privatpersoner har samma problem att ja, men jag är feminist och tycker att det är jättehemskt att vi tjejer ska vara smala och se snygga, liksom ha massa mascara och läppglans och locka håret varje dag. Jag tycker inte att vi ska behöva se ut som dockor, men samtidigt så tycker jag att det är kul att gå på stan, handla nya kläder och locka håret varje dag. Alltså så här, jag tror att det är ganska vanligt, folk känner igen sig i det. Men det är klart att jag får mer kritik än liksom, jag känner att jag har högre krav på mig att vara liksom perfekt, att verkligen inte typ använda liksom säga att jag är vegan, då har man inte kanske lika mycket förståelse för om jag fuskar, eftersom jag har sagt det offentligt liksom, att jag ska vara en förebild. Och samma sak med, ja men om jag säger att jag är feminist, kanske folk tycker att det är konstigt att jag sen, inte vet jag, får folk att vilja se ut på ett visst sätt eller så.
Men det är väl det som är feminism, just det här att få välja själv.
Ja, precis. Det, eller hur? Jag tycker inte att det egentligen är liksom legit, men däremot tycker jag att det är mycket med branschen som är helt knasigt. Men så länge man liksom håller på att alltså, analysera varför man känner att man behöver, ja, men varför vill jag egentligen ha superlånga ögonfransar? Är det för att jag vill det, för att det är liksom en del av mitt estetiska uttryck, eller är det för att jag har sett det, liksom media har sagt åt mig att så här ska det se ut, typ. Och sådana grejer.
Det där är superintressant. Jag känner att vi kom bara direkt in i liksom kärnan på, ja, på det hela. Men jag vill först fråga, när började du blogga och varför?
Jag började blogga i 7:an. Hur gammal var man då? 14.
13-14.
Det var där runt 9 år i 7:an då jag började på en ny skola och ville visa mina coola fotoskills med mammas gamla digitalkamera, så här typ, inte vet jag, typ en kladdkaka med blixt eller en blomma i solkongen typ, alltså, verkligen inte kanske jätte så här, efterhand kan man få vara lite kritisk och
se, kanske inte. Man måste ju testa sig fram för att man ska hitta sitt uttryck.
Ja, liksom. Men precis.
När kände du att du gjorde det? När kände du att du började komma in på den här vägen att det är nog här jag ska vara?
Alltså på något sätt så känner jag att jag har typ haft mitt uttryck hela tiden. Att jag har alltid känt att jag har någonting, en känsla för vad jag tycker. Och har varit ganska så här att veta det. Och sen så har jag påverkats ganska mycket av vad jag märker går bra. Vad folk tycker om. Och så att, och det är ju inte kanske, då blir det ju lite att det frångår mitt uttryck. Eftersom jag anpassar mig efter vad jag får liksom uppskattning för. Men samtidigt så tycker jag att jag är ganska bra att lägga min egen prägel på det. Även om jag kan se vad andra vill ha, så är det ju en ständig liksom bollning mot liksom vad jag gillar och vad andra gillar.
Det tycker jag är jätteintressant, just så här att den här avvägningen mellan vad dina besökare vill ha och vad du vill ha.
Mm.
När kände du att du började få den slags feedback? Liksom, att du började känna att, oh, men gud, det här kanske jag borde göra för att de vill ha det.
Mm.
Och har du gjort någonting som du känner att du gjorde för andras skull som du egentligen inte tyckte var så kul? Eller du kanske har fått idéer på det sättet också?
Alltså på sätt och vis, typ, bara det att det blev en modeblogg var ju för att jag fick uppskattning för mina outfitbilder. Jag började med att jag typ så här, testade foto mig själv egentligen för att jag tyckte det var kul att fota. Inte för att jag fokuserade så mycket på kläderna. Och sen så lade jag upp den bilden på en hemsida som heter uppe.nu. Där den blev väldigt poppis. Och genom därifrån så fick jag en massa besökare på min blogg som ville ha mer bilder på kläder. Så att själva modegenren, eller alltså fokuset är ju lite grann en liksom något, alltså jag har aldrig känt mig som att jag är värsta modegalningen liksom, så
utan en produkt av vad folk har efterfrågat.
Ja, men lite grann. Samtidigt, alltså jag tycker om allt som är kreativt. Jag tycker om mode, men jag tycker också om massa andra saker. Folk, nu blir det som att utifrån kan det se ut som att jag överglänser mina andra intressen på något sätt. Men jag tycker att det är minst lika kul att fota som jag tycker att jag klär på mig eller rita en teckning. Alltså det är det kreativa jag tycker om. Inte själva liksom modeindustrin så egentligen.
Men det är ju där kanske som man då har kommit in på det faktum att i och med att modebloggare har blivit en stor, liksom ett stort segment av bloggare, så är det som enkelt att, ifall man får uppskattning i det segmentet, så är det ju lätt att få sin blogg att växa på det sättet, eller genom de läsarna.
Absolut, ja, men det är väldigt lätt att läsa vad till exempel typ mina första, speciellt i början, men även nu, så kan man ju märka väldigt tydligt typ vilken stil som går hem, till exempel på lookbook. Ja, men tar på dig nördglasögon och bara, ja okej, men det här är ett jättebra exempel kommer jag på nu. Jag har ju varit rödhårig väldigt länge och det har blivit mitt varumärke lite grann. Och jag fick ett infall och försökte färga håret grått och hade grått / brunt hår ganska länge, men jag tappade faktiskt följare på det och jag fick väldigt mycket kritik för att jag hade bytt hårfärg, vilket känns som en väldigt löjlig sak att få kritik för, liksom. Det är väl upp till mig, men det var många som följde mig just tack vare min hårfärg.
Ja.
Och sen så att det gynnade mig väldigt mycket när jag färgade håret tillbaka. Det var ju såklart något jag vägde in när jag valde att bli rödhårig igen. Och typ sådana saker, det påverkar faktiskt vad folk tycker.
Intressant. När i liksom i bloggens, hur länge har du haft bloggen? Nu ska vi säga 14, då är du 5 år ungefär.
Ja, precis.
När i det här upptäckte du att du var stor?
Oj.
Liksom inom situationstecken som jag försöker visa här.
jag vet, alltså så här, det började ganska snabbt för mig tack vare lookbook.nu, där jag fick många internationella läsare. Och sen så efter ett tag så snappade också blogg.se upp mig och la upp mig på framsidan. Och då fick man liksom direkt massa följare därifrån.
Så du låg på blogg.se från början?
Ja, precis. Ebbasfoton.blogg.se. Och så då i och med det så fick jag börja få lite mejl och lite kommentarer och liksom folk hörde av sig. Men jag tror inte att jag märkte att folk visste, eftersom jag bor i Umeå där folk ändå känner mig, så var det som inte folk som kom fram till mig och sa någonting eftersom de visste vem jag var. Man kom inte fram till någon man känner och bara, det är ju du, eftersom de vet ju vem jag är. Så att det var, jag tror att det var typ sommaren, undrar om jag var 15 eller 16 år. Ja, men det var en sommar då jag och mina kompisar åkte på mycket festivaler. Vi var på Peace and Love och Urkult och Trästockfestivalen bland annat. Och då kom det fram väldigt många människor. Och då var det verkligen så att man fick se det på riktigt. Att shit, alltså folk vet vem jag är. Inte i Umeå, utan jag reser. Liksom, jag är inte hemma och folk vet vem jag är.
Hur var det då?
Jag tror att jag tyckte det var ganska kul. Alltså det är alltid kul för uppskattningar. Alla var ju snälla. Och på den tiden var jag så himla... Det var nästan alla som kom fram var liksom äldre än mig och väldigt så här snälla och liksom. Så att då kände jag bara typ som att det kändes som en kul grej typ. Lite kul att mina kompisar fick se att det gick bra typ och så.
Har du känt att de från Umeå eller dina vänner och så här, är det någon, har du känt att de har förändrats? Kanske inte dina vänner, men folk runt omkring dig har förändrats i och med att bloggen har växt eller ditt online varumärke har växt?
Kanske lite. I så fall mer typ så här personer som har att göra med Umeås typ kulturliv eller folk som har företag eller som kan gynnas av mig på något sätt. Men andra människor, jag tror jag är ganska dålig på att se sånt också. Det är svårt att veta hur mycket som är i mitt eget huvud och hur mycket som är. Men det är klart att jag kan träffa personer här som inte borde veta vem jag är, som vet vem jag är. Men jag känner inte att jag blir särbehandlad på det. Varken något positivt eller negativt håll. Utan det känns som att när jag är i Umeå kan jag verkligen vara liksom Ebba, Umeå-Ebba. Liksom.
Du sa att Lookbook var en väldigt stor grej till att din blogg växte.
Mm.
Har du haft några andra såna här stora grejer som hänt som du har känt att som har gjort att bloggen har växt, eller har det mest varit organiskt?
Jag tror att det var nog Lookbook som kickade igång det på riktigt, och det där kommer det fortfarande läsa ifrån. Och tack vare Lookbook så fick jag en stor Facebook-sida och nu även Instagram, vilket visst gynnar mig. Men jag tror inte att det är så många av dem som har gått till min blogg. Så jag skulle säga att det är Lookbook och blogg.se. Och sen när jag hade bloggat i typ 1,5 år eller något i den stilen. Jag är så himla dålig på att komma ihåg exakt. Men då var jag uppfångad av Karin Bylund som jobbade för Modett. Och då hade jag några andra erbjuden också just där i början. Men Modet kändes liksom bäst. Och där låg även till exempel Angelica Blick, My Blomqvist, Victoria Törngren och så vidare.
De har ju grott många stjärnor.
Ja, men precis. Och då var vi alla ganska nya. Men då tror jag att vi gav varandra ganska många läsare. Att man tjänade på att ligga bredvid varandra och liksom få varandras publiker på något sätt.
Var det här på tiden då det fortfarande var en tidning?
Nej, det hade varit en tidning innan. Men sen så gick det över till webbdelen. Typ där omkring.
Men det var innan Josefin tog över.
Ja.
Ja. Men vilken... För nu har du ju som sagt väldigt många olika kanaler som är stora och som stöder varandra självklart. Mm. Men vilken skulle du säga är din största kanal just nu?
Oj, vad svårt. Det är jättesvårt att säga. Alltså där jag lägger mest hjärta, det är ju såklart bloggen. Men det är ju förmodligen min minsta kanal liksom publikmässigt. Alltså där jag har mest följare, där jag tror att det ligger på runt 150 000, det är Lookbook fortfarande. Men Instagram börjar också bli väldigt viktig för mig, har jag märkt.
Hur många har du där nu?
Nu har jag efter den här...
Efter att jag tog bort hela... Jag tappade bara 60 personer.
Oj!
Ja, men då har jag ju 900 följare också.
Nej, men det var några tusen som rökte. Men nu har jag 101 000.
Ja, du tog det över en igen.
Ja, precis. Alltså jag hamnade under 100 000 spärren. Det kändes så jobbigt. Man 99k, man bara...
Ja,
det... Jag som väntat och kämpat för det.
Ja, men då fick du ju passera den två gånger.
Ja, precis. Jag fick det dubbelt så kul.
Extra gång.
Ja, liksom. Men precis.
Ja, men det där tycker jag är jättespännande. Just det här att fokuset har tagits från bloggen. Men skulle du... För att jag är väldigt tveksam till att lämna ifrån sig sitt online-varumärke helt och hållet till en tredjeparts applikation som du egentligen inte har någon kontroll över.
Mm.
Alltså både Lookbook och Instagram är ju, det var ju väl till viss del blogg.se också, men både Lookbook och Instagram är ju, alltså det är ju egna företag liksom.
Mm.
Det är ju, du har ju lagt en väldigt stor del, de har ju självklart hjälpt dig att bygga den också, men du har ju ändå lagt en väldigt stor del av ditt varumärke på deras plattform.
Mm.
Och det jag försöker säga, det är väl bara det här att det skulle, jag tycker fortfarande att bloggen är en väldigt viktig hubb där man liksom samlar alla de här bitarna, och där har du ändå fortfarande full kontroll över ditt varumärke liksom. Hur tänker du kring det?
Ja, men det kan jag alltså hålla med om, att ja, men som jag sa, att det är liksom det är där som mitt hjärta ligger. Det är liksom på bloggen, för det känns som att det är 100% jag. Och de andra delarna är mer anpassade efter till exempel internationella liksom läsare, och att liksom formatet på de sidor du ligger på, liksom på Instagram du kan posta en bild, du kan inte posta liksom så många bilder du vill, eller på Lookbook samma sak och så. Men menar också, jag tänker också på att bilderna kan bli spridda på något annat sätt, att det inte liksom att du säljer dig själv på det, eller sådär. Det alltså, jag har varit väldigt oförsiktig med det, och mina bilder har alltid varit väldigt spridda. Jag kan fortfarande få liksom hitta mig själv på typ 9gag och typ Pinterest och alla sådana där sidor.
Måste och, vattenmärka dem.
Ja, men precis. Alltså jag hade en period där i början som jag faktiskt gjorde det, men jag stör mig så mycket på den lilla.
Ja, jag vet. Mm. Det är väldigt så här vattenmärka eller inte, men det är ju så här, då får du tillbaka dem till dig.
Mm.
Kanske om de flyger iväg på Pinterest liksom, ett gäng vänder bort, men samtidigt jag håller med, det är men ju samtidigt inte estetiskt, stör ju lite grann.
Men jag tänker också på att alltså ofta vissa, det är många gånger de inte länkar, men bara det att mitt ansikte finns där ute tänker jag på något sätt borde gynna mig. För jag ser, alltså, det känns som att jag finns på många ställen där andra som är mer noga med sånt inte finns.
Mm.
Och jag tror faktiskt att det har gynnat mig lite grann. Samtidigt så har det ju resulterat i till exempel att företag har snott mina bilder och typ tryckt upp på t-shirtar utan att fråga och sådana grejer.
De kan stämma, det vet du va?
Ja, men det har varit en liten vända där. Men så det löste sig till det bästa, jag fick liksom min ersättning till slut. Men och sådana grejer. Och man kan bli chockad över liksom vilka, alltså vad de tror att de kan göra liksom med ens bilder. Men samtidigt så tycker jag att det är väldigt kul. Alltså jag har svårt att se. Alltså när jag tar mina bilder för att jag vill att folk ska se dem. Så jag känner inte bara om det här är mitt, jag måste hålla hårt i de här. Utan jag tycker att det är kul också att de finns där ute på något sätt. Jag har aldrig känt att jag måste typ skydda mina bilder så mycket.
Men tror du att det hade varit samma? Tror du att du känt likadant om du bara hade varit bara inom situationstecken igen, hade varit fotografen och inte varit med på bilderna? För många fotografer tycker ju att det här är ett jättestort problem, vilket jag förstår. Inte bara för att de blir utan sin ersättning, men de är ju inte, alltså de har tagit bilden, men de är inte, figurerar inte i bilden, vilket gör ju att de tappar ju, om inte deras namn står med, så är det ju ingenting som knyter bilden till fotografen liksom, om man inte har en väldigt, väldigt särigen stil.
Absolut, det tror jag definitivt. Alltså jag gynnas ju typ av att mitt, jag ser ändå ganska, jag har rött hår och fett lång typ. Alltså folk kan typ känna igen mig på en bild liksom. Så att jag tror att jag gynnas av att finnas där ute. Men ja, så, men om man inte kan knyta bilden till dig så är det ju bara negativt, antar jag liksom. Så att.
Du nämnde också att du hade väldigt mycket internationella följare. Hur skulle du säga att, vet du på ett ungefär hur det är uppdelat mellan liksom Sverige och internationellt?
Det beror på vilket medium man menar också. Jag tror att på bloggen då ligger typ 60% på Sverige. Eller sist jag kollade, vilket var ett tag sedan. Men då tror jag att jag är typ 60% svenskar och 40% från andra delar av världen. Och då framförallt typ USA, England, Tyskland, Ryssland och Asien typ. Och det sen på Instagram och Lookbook tror jag att det är mer. Då är Lookbook är väldigt stort i Tyskland, så därifrån har jag ganska mycket tyska. Och på Instagram är det faktiskt ganska många ryssar och asiater. Även Facebook har jag väldigt mycket mycket Ryssland och asiater som
intressant. Sen undrar jag också, har du olika strategier, alltså innehållsstrategier för de olika kanalerna, alltså att du har olika slags bilder som går, du har en slags bild som går bra på Lookbook och så, men du kanske är en annan slags bild som går bra på Instagram och etc, etc. Har du liksom, tänker du annorlunda när du postar bilder på de olika kanalerna, eller kör du liksom samma över allihopa?
Jag kör nog, jo men det har jag nog. Det på Lookbook postar jag egentligen bara outfits som jag haft på bloggen. Så att där kan jag inte göra så mycket liksom, för att anpassa det.
Men där är väl en mycket fokus på själva kläderna?
Ja, men precis. Och sen på bloggen, då visst, alltså där gillar ju folk mer bilder. De gillar liksom, att få veta mer. Liksom, det ska inte bara vara så man bara scrollar igenom. Liksom. Och det är också mer svenska. Jag kan vara mer personlig där, för folk kan, det känns som att folk är lite närmare mig där. Folk som läser min blogg har ofta gjort det ganska länge och de vet vad jag menar när jag säger vissa saker och sådär. Men på Instagram och Facebook så kan jag vara lite mer såhär, ja men alltså så det går ifrån min egen personlighet. Jag kanske inte är en sån som typ skriver hjärtan och liksom pussmunnar alltid, men det kan väl hända att jag lägger till en sån på Instagram eller Facebook för att jag tycker
det funkar.
Det funkar. Ja. Och typ, ja men selfie samma sak. Jag har alltid lite ångest typ av när jag lägger ut en selfie, men det går väldigt bra.
Ja, det tycker jag är väldigt intressant. Ja. Det är samma sak för mig, som sagt inte lika många följare och sådär, men lägger man ut bilder på sig själv, det funkar ju bättre än en av solnedgången såklart. Men, men om man tar liksom en väldigt snygg bild på någonting annat som kanske man själv tycker har ett större liksom konstnärligt värde.
Mm.
Men det är väl så det är ett personligt medium. Liksom.
Ja, men precis. Alltså det, så är det väl. Man får, men, ja. Men jag känner väl att jag kan gå ifrån min egen liksom, personlighet lite mer på typ Instagram och Facebook.
Flippa lite mer.
Så. Ja, men typ alltså, anpassa mig mer efter målgruppen. Och det är ju också för att jag har mest internationella där. Så att det är väl de som är mest längst ifrån mig också på något sätt.
Nu ska vi börja snacka lite business. Eller hur? När fick du ditt första erbjudande om liksom ett betalt samarbete, minns du det? Eller om samarbeten överhuvudtaget?
Samarbete överhuvudtaget. Jag kommer ihåg mitt första väldigt väl. Det kändes som en stor dag. Jag började blogga på vintern. Och jag minns att jag fick det här på sommaren / våren, typ maj, juni någon gång. Så det gick ganska fort. Och då var det via lookbook.nu, ett företag. Jag tror att, om jag minns rätt så heter det Pretty Sunday, som ville skicka mig en klänning som jag skulle fota åt dem. Och det tyckte jag var så himla häftigt, för att jag skulle få en gratis klänning. Så att jag taggade ja och valde ut min favoritklänning och fick den hemskickad och fotade den och tyckte att det var riktigt coolt att kunna få en gratis klänning för liksom att det, för en sån sak som jag såg som en hobby. Så att jag tyckte bara att ah, men det var kul att jag kan både tjäna på det och liksom ha kul typ. Men sen dess så har man väl kanske insett sitt eget värde lite mer än
det
så.
Har förändrats lite grann.
Ja.
När började du inse att du kan ju faktiskt ta betalt i pengar för att liksom annonsera för olika företag?
Det var nog inte så länge sedan ändå. Man kan ändå bli förvånad hur länge man har tänkt liksom hur att det räcker med att jag får, för som bloggare då är jag ju alltid i behov av kläder att fota så att jag kan förnya mina outfits liksom. Men det var väl kanske 1,5-2 år sedan. Och då började ju med också att alltså då var det oftast något mer, typ att jag skulle fota en lookbook eller någonting. Och sen så fick jag pengar för det. Men då fick jag också bloggmaterial. Men då var det inte sponsrad post i den meningen, utan då blev det inlägg eftersom jag fick material tack vare att jag gjorde det här jobbet. Men
det var snarare ett modelljobb
liksom. Ja, men precis, de ville att jag skulle fota. Alltså det blir väldigt billigt för dem att, liksom, att jag både är fotograf och modell liksom. Så att de så de kunde ju utnyttja det. Och så det var snarare bilder till folks hemsidor då. Mina första liksom betalda. Och sen så var det också typ samarbeten då jag men mer regelrätta modelljobb. Det har jag ju fått liksom så länge sedan från början liksom. Att, men då, det har ju inte alltid varit helt anknytet till bloggen heller. Men att, samarbeten i form av sponsrade inlägg och så, det har väl varit typ 1,5-2 år och sånt.
Och hur ser ett sånt samarbete ut på ett ungefär liksom nu?
Det beror väldigt mycket på. Det finns många. För det första så tycker jag att varje samarbete, det är inte så att jag har en bestämd liksom form på ett samarbete varje gång, utan jag anpassar mig väldigt mycket efter hur jag, vad jag tycker om själva varumärket, som företaget som kontaktar mig, hur mina inlägg har sett ut under den perioden. Är det något jag behöver mer av? Typ vad är de ute efter? Vill de ha liksom fler som skriver till sitt nyhetsbrev? Eller är det en speciell produkt de vill pusha för? Och så vidare. Och sen så beror det också på hur de har kontaktat mig. Har de kontaktat mig genom en agentur? Eller är det liksom rakt på liksom att de bara har skickat ett mejl? Så att det, alltså det är väldigt svårt att säga. Men det kan ju vara allt från att jag har ett företagskläder i en outfit till att jag har någon mer typ aktivitet, att vi kanske har gjort ett event eller att jag har gjort en resa eller en giveaway eller något i den stilen.
Mm.
Så det beror väldigt mycket på.
Men vilka former av annonsering erbjuder du på din blogg idag?
Mm. Det är också ganska svårt att svara på. Men annonser, alltså regelrätta annonser liksom, som man har på sin blogg, det
banners alltså.
Ja, typ. Ja, alltså jag är så dålig på det här.
Men jag tänker liksom att de vanligaste, det är ju att man antingen har en bannerannons eller att man har ett sponsrat inlägg. Affiliate-länkar kan man ju tänka in där också, men då är det ju oftast inte ett sånt samarbete. Nej. Utan då, det brukar ju liksom gå utanför.
Ja. Men i så fall så är det dels annonser, men det är inte jag som sköter, utan det är Tailsweep som hjälper mig med det. Och sen så är det, ja men typ sponsrade inlägg på mina sociala medier och min blogg såklart. Men de ser så himla olika ut, så att det är som sagt, alltså, det är inte så att jag har bara, det här är min liksom, det är det här du kan välja på, utan jag liksom varje samarbete snarare skräddarsytt för att få, så att mina läsare och jag och företaget ska kunna få ut så mycket av det som möjligt. Liksom.
Jag tycker att det är en väldigt bra inställning, just det här att man tänker, vad har företaget för målgrupp? Mm. Vad är det för någonting de vill ha ut av det? För att i ett sånt här fall, och jag tror att det här kan många missa, liksom, att i det här fallet så är ju du är ju en anställd konsult. Mm. Eller du är en anlitad konsult för att utföra ett uppdrag, och då förväntar sig kunden leverans, liksom. Mm. Både i form av material men även i form av trafik och sådär. Och att man då liksom tänker de där tankarna att, ja men vad är det du vill få ut av det här? Mm. Liksom. Och jag känner någonstans att, och det är lite det jag vill få fram med Better Bloggers och med podden och så här, just att att ta det från de här, både på företagens och på bloggarnas sida, att ta det från, ja men du får en klänning och gör ett inlägg om det, och så ska du som bloggare vara tacksam och företaget ska liksom kiss ass, eller vad man ska säga, liksom, så, till att gå till en affärsuppgörelse.
Mm.
Och det kräver ju andra saker på båda parterna, liksom, att man har en annan approach från båda hållen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den här övergången, alltså hur känner du inför, alltså för det är ju också en utmaning för dig att liksom typ byta plats lite grann i, alltså det är ju en sak att få PR-utskick och då man har en hatt på sig då och sen ska man ta på sig den här affärskvinnahatten. Hur tänker du kring det? Jag har inte direkt fråga, utan det är mer så här, utveckla den diskussionen, att hur känner du inför inför den förändringen liksom?
Mm, alltså för mig känns det väldigt skönt på något sätt. För det alltid känns som att det är någon slags, att man står i skuld till någon, eller att de är skyld mig. Antingen så känner jag mig liksom att jag har fått för lite liksom tillbaka för att jag har gjort mycket jobb, eller så känner jag att jag har inte presterat riktigt bra och jag vet inte riktigt vad de vill ha. Och det blir som så här, var det bra eller var det dåligt, och man känner sig lite osäker. Men nu känns det mer, alltså jag kan kräva mer för jag vet vad jag kan ge dem och vad de vill, om jag vet vad de vill ha. Och de kan liksom, ja men antingen så kan de säga, ja, vi är nöjda för du gav oss vad vi sa att vi ville ha. Eller du får göra om det här för du sa att du skulle göra det och du gjorde det dåligt eller någonting, inte vet jag.
Mm.
Men man kan känna att det blir som raka puckar, så man slipper liksom oroa sig. Och det är så himla lätt, alltså, ni, som bloggare, det finns, alltså, du har ju som inte så mycket att jämföra dig med. Så om någon säger att det här var dåligt, då har inte du så mycket att sätta emot.
Mm.
Men om du vet redan innan vad det är de vill ha, då kan ingen sen komma och säga att att du skulle gjort annorlunda eller så. Utan då, inte för att jag har varit med om så många gånger att folk har klagat och så, men det är ändå någon känsla som kan finnas inuti en också, att man känner sig osäker på vad man gör. Och då slipper du det liksom.
Mm. Om du har man ett avtal innan att det här ska jag göra för det här liksom.
Ja.
Men då kommer ju också den här, i och med att man börjar ta betalt och sådär, så kommer ju den här skattefrågan.
Mm.
Till exempel, ska man starta företag, ska man får du utbetalt som lån eller som lön? Mm. Hur har du tänkt kring det?
Jag har kört lite av varje. Jag har varit anställd. Jag har fakturerat genom frilansfinans innan jag startade eget. Och nu har jag startat eget och skickar fakturor. För att det är ganska mycket olika, när man har många liksom bollar i luften och många olika samarbeten, så känns det bra att kunna liksom ha kontroll på det själv på något sätt. Så att jag valde att starta eget, men jag är fortfarande väldigt grön. Alltså jag kan inte allt, och vi kommer få se liksom mitt första bokslut hur jag kommer att hantera det. Och så att jag är verkligen inget proffs, men det känns bra att ha gjort det och att jag känner mig mer självständig och proffsigare efteråt liksom. Men vi får se hur det går.
Hur känns det att liksom, förutom, alltså, tycker du att det har varit svårt eller har det varit hyfsat? Mm. Hyfsat simpelt att starta eget.
Det var väldigt lätt att starta det. Det var ju som bara att starta.
Sen ska man bokföra.
Ja, precis. Det är den biten som jag känner mig lite smått orolig för. Men eftersom jag aldrig varit med om det förut, så jag kommer nog inte kunna veta förrän det är dags för bokslutet och allting hur bra det har gått och vad jag har missat. Alltså, det känns som att det finns risk för att det är saker jag har missat att göra. Men eftersom jag inte vet allting, så kan jag inte veta om jag har missat någonting förrän jag upptäcker att jag har missat det. Så här långt så känns det ju bra, eftersom jag inte har
upptäckt.
Eftersom
att du fortfarande inte vet.
Nej, precis. Men vi får se vad som händer i framtiden om jag upptäcker att jag gjort fel någonstans.
Alltså, tips från coachen. Mm. Skaffa någon som gör ditt bokslut åt dig.
Det är många som säger det, men jag känner bara, jag tycker det känns läskigt.
Ja, men alltså, det är ju läskigt. Jag tyckte det var jätteskönt. Alltså, just det här att man sköter ju fortfarande, jag sköter ju fortfarande min löpande, inte bokföring, jag har någon som bokför åt mig, men jag sköter ju ändå så här, jag ska skicka iväg kvitton, jag får ju varje månad så här balansrapport och resultatrapport så här.
Mm.
Så jag har ju fortfarande koll på alla mina kvitton och vad jag får in. Mm. Och vad jag skickar ut och sådär. Men det är någon som vet vad de gör.
Ja.
Som sköter det i slutändan. Så nu får jag ett mail av dem och de bara, ah, okej, nu ska vi ha bokslutet, har du någonting mer som du behöver skicka in?
Ja.
Och så sen tar jag bara bort mina händer och så sen så sköter de det där och så
ja.
Blir det bra liksom. Och så får jag ett mail om att det här ska du betala kvarskatt. Så som jag tänker det är att om du har någon som gör det,
mm.
någonting som det tar dig mycket mer tid. Det tar ju mer tid för dig att göra det än för någon som faktiskt kan det.
Ja.
Och det är tid som du kan lägga på att tjäna in de pengarna som du betalar den personen och göra något som du faktiskt tycker är kul. Liksom.
Mm.
Så tänker jag. För jag menar, är det så att det tar mer tid som du skulle kunna lägga på någonting som du får betalt för att göra, då är det ju vettigare att lägga bort det.
Ja.
För att du tycker inte att det är kul i alla fall.
Nej, absolut. Alltså för mig nu är det typ en liten nyfikenhet. Typ, att jag vill veta hur det går till. Men samtidigt är jag ju fett rädd också. Så det kanske skulle vara bra att ha ett proffs.
Men alltså det där kan man ju säkert få liksom folk som hjälper en med vissa delar.
Ja.
Så att man sköter vissa delar själv och så sen så hjälper de till med vissa delar.
Jo, men absolut.
För det är klart att du ska ha koll på hur det funkar.
Mm.
Och det tycker jag att Jag körde ju eget, alltså jag gjorde mina första 4 bokslut eller någonting sånt där. Och sen när jag började köra på heltid så fick någon annan ta över. Men då har man ändå koll på hur det funkar och bara vad är ingående moms, vad är utgående. Alltså alla de där grejerna måste man ju, eller måste, men det är ju väldigt bra att man kan det för att hålla koll på sin ekonomi helt enkelt. När företag då kontaktar dig om ett samarbete, för jag kan tänka mig att det är högt och lågt där liksom. Vad bör de tänka på? Vad vill du liksom, vad vill du ha för information? Vad vill du ha för pitch liksom, så att säga?
Jag tycker att det är kul med persontilltal, att de, att man märker att de har typ läst min blogg, de vet vad min målgrupp är redan och de har redan tänkt ut liksom att vi skulle passa med varandra. Det är liksom, det är ofta man har fått liksom, grattis till utvald, du kan få det här gratisprodukten,
för vi kan få ha en tävling.
Ja, du är våran bästa. Vi har sökt över hela nätet efter dig och nu har vi hittat dig. Och sen kan man se liksom där uppe att de har skickat det här meddelandet till jättemånga loggar. Det är så oproffsigt.
Det är så klantigt.
Då blir man såhär bara, men gå hem, alltså jag vill inte.
Nej, och det jag känner verkligen att om man ska samarbeta med någon så måste man liksom inte dumförklara den personen. För att om du tror så lite om den här personen som du ska samarbeta med, att du inte tror att personen förstår att det är ett massmail, då kanske du borde backa ett par steg, ja, och liksom ta ett nytt omtag typ.
Men verkligen, alltså, för de kan ju få ut mycket mer av mig om de vet vad jag kan. Alltså det tjänar ju alla på, och jag känner att jag blir tagen på allvar och då blir jag mer villig att samarbeta och göra mitt bästa liksom. Så det tycker jag. Och sen tycker jag att det är väldigt bra när de är tydliga med vad de vill ha. Alltså när det känns som att det är väldigt, liksom att man har en deadline. Man vet vad budgeten ligger på redan innan. Man vet vad de har för mål och vad jag förväntas göra. Så att jag inte behöver liksom tänka, alltså oroa mig för det själv liksom. Så det tycker jag är skönt.
Får du fortfarande väldigt många, alltså just det här att när folk kontaktar dig första gången, är det många som, just det här PR versus annonsering, är det många som fortfarande är förvirrade eller de frågar om dig, hur du jobbar eller hur brukar de uttrycka sig?
Alltså det är många som jag tror är lite, det känns som att det är någon slags övergång där, att det håller på att bli mer liksom, ja men alltså att standarden snart kommer vara liksom, att det är alltid business, det är alltid liksom ett betalt samarbete, men just nu när det är liksom lite på övergången så är det många, man märker att många som mejlar är lite så här mittemellan, bara, men hur brukar du göra, för de vill ju helst att det ska vara gratis såklart. Så att man märker att de försöker lirka lite, för de vill ju inte heller ge ett skamligt erbjudande liksom, så att de vill ju ändå att jag ska vara nöjd. Så att,
men känner du att du är okej med det?
Gratis?
Nej, utan liksom den approachen.
Alltså jag tycker att det är lite så här, alltså det är ju något jobb, ni kommer tjäna på det. Ni kan faktiskt, alltså jag känner fortfarande, jag är ju typ en ung tjej. Alltså jag råkar kunna det här nu, men hade du frågat mig för ett år sedan hade jag förmodligen tackat ja liksom, och förlorat massa pengar på det. Så att jag tycker man kan väl vara lite schysst. Alltså jag blir lite så här, det finns så många ni kan utnyttja om ni håller på så här, så att det är lite onödigt. Men samtidigt förstår man ju, det är ett företag, de vill tjäna pengar, så är det ju. Det måste man acceptera på något sätt. Och det är väl också någonting jag typ har börjat förstå på senare tiden, att folk kommer inte be dig skicka din faktura om du har glömt det, utan det måste du komma ihåg och göra själv. Och folk kommer inte säga att du har gett ett för lågt bud om du ger ett bud på din ersättning, utan du måste liksom klämma ut det du kan klämma ut själv liksom. Och för annars, jag har varit mycket, och eftersom jag tidigare var anställd, så fick man ju som sånt ganska mycket serverat. Så att jag har liksom börjat få inse att man måste slå sig fram själv på något sätt. Man kan inte lita på att det ska finnas någon så här, men godhjärtad aura som gör att de kommer vilja, alltså så här, det kan vara jättesnälla personer det handlar om, men de är ju fortfarande ett företag som ska ha sina pengar liksom.
Bra svar. Jo, jag vill backa bandet lite också, för att just det här när du låg först på blogg.se och då var du där, fick du ingenting betalt, eller hur?
Jag hade någon slags typ, jag kom ihåg att det var så länge sedan, jag fattade inte någonting på den tiden. Men det var, de satte in någon slags BikBok-reklam kom jag ihåg, och jag fick väl någon sån 500 lapp för det. Men jag minns inte exakt, men det var någon reklam, de hade några typ ett par kampanjer på min blogg.
Okej. Och sen gick du över till mod 1.
Mm.
Fick du lön där eller en månadslön?
Ja, precis.
Vad fick du betalt då?
Jag fick 2 öre per klick. Så okay. per liksom, så jag tror att jag fick typ, jag minns inte, typ mellan 2 000 och 4 000. Jag, för mig, alltså, jag tyckte det var jättebra. Jag kommer ihåg
alltså, klick in på din blogg?
Ja, alltså inte unika, vad blir det? Ounika.
Page views.
Ja, precis, page views. Så att varje gång någon kommenterade eller gick bakåt till mitt arkiv så fick jag också liksom, en klick. Liksom så.
Okay.
Och jag kommer ihåg att jag tänkte att det var liksom oceaner av pengar.
Ja, för det var ju extra pengar.
Ja, men jag bodde ju liksom hemma hos mamma och pappa. Jag tänkte bara, men shit, jag kan köpa ett objektiv i månaden till min kamera om jag vill. Alltså, det var typ så jag tänkte. Jag visste inte. Ja, men på den tiden kändes det ju fett.
Ja, jo, men det förstår jag. Men då var du anställd av modet.
Ja.
Ja. Och sen, då gick du över direkt till Devote då, eller?
Ja.
Efter
ja, men det var några vändor där fram och tillbaka med olika, liksom modett bytte liksom chefredaktör och jag fick andra erbjudanden och liksom, det är många som sliter och drar i den och liksom, när det är i bloggvärlden och så att och det är väldigt svårt att veta vart man ska hamna, men sen så till slut så hade jag ett möte med Michaela Forni och det kändes väldigt bra. Och jag pratade runt lite med andra som låg på Devote och fick en bra feeling liksom. Så jag bytte dit.
När var det?
Jag går till där. Jag måste ju ha legat där ett år. Det var, jag vet att det var typ i maj. Så det måste ju varit typ maj för ett år sedan. Nej. Alltså inte nu i maj utan
ett, innan ett och ett halvt år sedan.
Ja, precis. Exakt.
Och då bloggade du där, men där var du även moderedaktör, eller hur?
Ja, där var jag liksom både anställd som bloggare och moderedaktör.
Och vad innebar det?
Att jag bidrog med redaktionellt innehåll. Att jag höll koll, att jag kunde typ, ja, men hålla koll på modeveckorna och typ skriva sen lite visningsrapporter. Eller typ att jag, ja, men kollade lite trender, typ hade lite koll. Typ.
Mm. Och vad fick du betalt där?
För moderatörs, alltså jag fick en gemensam lön för allting.
Okej.
Men jag ska inte prata om det, tror jag.
Nej, men om jag frågar så här, kunde du leva på det?
Ja, det kunde jag.
Det var en skälig månadslön som man kan leva på.
Liksom. Alltså skälig och skälig. Jag, ja, var, men jag var ju 15 år och bodde i en liten etta. Så det var inte,
eller 15, ja, men du kunde betala hyran. Och du kunde,
ja, jag var 17. Liksom. Måste jag, ja, men ja, jag kunde betala hyran och jag kunde leva. Liksom. Men jag är inte en, alltså jag, det är inte som att jag lever superlyxigt heller. Det är klart.
Nej, men jag menar att det var inte 2 000 i månaden.
Liksom. Nej, men precis. Jag klarade mig på de pengarna.
Var det då, fick du då betalt per besökare där också, eller var det en fast
månadskostnad? Nej, jag hade fast och det tyckte jag var jätteskönt.
Ja.
Det var, för då kan man förlita sig på pengarna mer, speciellt när man flyttar hemifrån och verkligen behöver pengarna.
Mm.
Och behöver veta att de kommer. Liksom.
Mm.
Då är det skönt att ha en fast lön.
Mm. Men sen nu ganska nyligen så lämnade du Devote och flyttade in på egen portal. Eller var ligger du någonstans nu?
Ja, alltså det är Tailsweep som har hand om annonseringen och de har hjälpt mig att liksom sätta upp.
De har fixat själva liksom sajten.
Precis.
Så. Men det är inte en portal.
Nej, precis. Nej. Utifrån så är det ju som eget.
Ja. Så, ja, det ligger ju inte inom någon annans ramar, nej, typ som Spotlight eller vad det nu kan vara för någonting.
Nej, precis.
Utan det är liksom, det är fristående.
Ja.
Ja. Hur känns det då?
Läskigt. Alltså, man vet inte, så här, det är svårt att veta när man ligger på en portal hur många av ens besökare som är ens egna och hur många som hittar dit genom andra. Ja, men typ, Devote var väldigt bra för att pusha på mig på framsidan och de har ju otroligt många andra bloggare och de har ganska bra liksom, rutor där man kan så här, dyka upp.
Mm.
Så att det är som alltså, liksom rullians på besökare där. Jag och på Modet så hade vi också, då delade vi alla på våra läsare liksom. Så att det här var första gången jag fick se själv liksom. Och det känns läskigt, men jag har fått otroligt mycket bra feedback och det är många, alltså det ser ju proffsigare ut. Det ser ju ut som att man är mer självständig och liksom, jag har ju lättare nu att lämna ut min bloggadress än vad jag hade förut när jag inte riktigt var nöjd med hur det såg ut.
Mm, när du inte hade någon kontroll över.
Nej, men precis, när jag inte kunde få bestämma allt själv. Nu känns det som att nu är det bara jag och min blogg liksom, och det känns både skönt och läskigt fortfarande. Men
varför bestämde du att flytta?
Därför att jag kände, alltså jag kände väl, alltså jag älskar Devote, jag tycker det var ett skitbra gäng. Men jag kände att jag behövde komma vidare lite. Jag tog studenten, jag skulle flytta utomlands, jag var väldigt, Alltså det var mycket som hände i mitt liv och det kändes som en naturlig del att det skulle hända någonting med bloggen också. Jag ville liksom ta ett nytt steg liksom. Och då var det samma sak där, att jag hade fått lite olika erbjudanden som jag hade tänkt på länge. Så det var liksom tankar som hade funnits i mitt huvud, men jag hade gillat det ut för mycket för att liksom bara vilja hoppa av bara sådär. Men sen när jag blev kontaktad av Tailsweep och snackade med dem och liksom fick komma och hälsa på hos dem och så, så kändes det bara väldigt bra. Och det kändes spännande att få testa vara själv, alltså vara sin egen också på något sätt.
Men ditt avtal med Tailsweep, får du göra andra, alltså sånt som går utanför dem också?
Mm. Så länge du inte konkurrerar med dem, alltså så deras företag liksom, typ andra bloggportaler och så kanske inte ska samarbeta med.
Nej.
Men företag.
Men kör de bara bannerannonsering då, eller har de också?
De kan fixa lite kampanjer och sånt åt mig.
Ja.
Det kan de göra.
Så det känns bra.
Ja, absolut. Tack så mycket för det.
Precis. Vad tycker du är den största utmaningen med att blogga professionellt som du numera gör?
Dels tycker jag att det är att inse sitt eget värde och att inte, alltså jag är alltid så himla rädd att folk ska tycka att jag är krävande och liksom jobbig. Jag tycker inte om att vara en jobbig samarbetspartner, så jag vill vara alla till lags. Men så att dels är att sätta sina egna liksom behov i första rummet, och dels är att någonsin vara ledig, eftersom du får aldrig slut på jobb. Du kan alltid föranställa ett till inlägg, du kan alltid svara på några mejl. Det är inte så att du jobbar klart för dagen och går hem, utan du har alltid. Det är svårt att prioritera att läsa en bok när du vet att du har jobb som du kommer tjäna på att göra. Så det är väl just den här grejen att det är svårt att vara ledig totalt liksom. Så.
Hur hittar du den balansen då? Vad gör du för att balansera ut det där?
Jag tycker det är jättesvårt. Men dels, jag tycker det är väldigt mycket lättare nu, för tidigare då bodde jag själv. Och då när man är själv, då har man som inte så mycket att sysselsätta sig med ändå. Och jag tycker det är kul att blogga framförallt, så det är ju också svårt att slita sig. Men det är ju inte bra att blogga hela dagarna, det kan man inte göra. Nu bor jag tillsammans med en rumskompis i Berlin, och så hon är ju ganska bra på att få mig att göra andra saker och liksom socialisera. Och liksom sen så, och nu när jag inte går i skolan också, förut, jag har ju hela min liksom bloggkarriär gått i skolan samtidigt, så nu när jag inte går i skolan så har jag faktiskt lite mer fritid. Men det jag brukar försöka göra, det är typ för att ställa lite inlägg typ på helger och så att jag åtminstone kan lägga bort datorn då. För då är det också så att liksom mejlen blir, det är inte så många som mejlar på helgerna eftersom folk jobbar ju på veckorna. Så då kan det vara ett bra tillfälle att kunna lägga bort alltihopa liksom.
Får de flesta av de mejlen du får, är det liksom jobbmejl eller är det så här fanmejl?
Det är flest jobbmejl. Men sen så finns det många som är liksom lite på gränsen, typ jag är ett fan men jag har en webbshop. Typ. Och lite så här, eller folk som kanske vill göra en intervju till sin blogg, eller folk som vill att jag ska vara med i någon skoltidning och sådana grejer. Men det är väl, men jag skulle säga att majoriteten ändå jobbar mejl. Men det tar ju mer tid än vad man tror att svara på alla mejl. Alltså det är ett stort jobb. Och jag förstår inte hur folk som är större än mig har tid att svara
på. Man svarar inte.
Nej, jag antar det.
Men idag kan du leva på din blogg?
Ja, alltså det är fortfarande inte så att jag är en så här superlyxmänniska som... Jag bor i Berlin, det är liksom inte så svårt att klara sig på där.
Nej, men det är ändå en fantastisk grej att, alltså jag har sagt det här förut, jag tycker det är fantastiskt att det finns en bransch där det är unga tjejer som dominerar och kan leva på det här jobbet som ni gör. Ja. För jag menar, ni är inte bara modell eller skribent, ni är liksom, du är producent, du är modell, du är skribent, du är fotograf, du är ju planerare, alltså medieplanerare, du är inköpare, du är 1000 personer i en liksom. Så att folk som säger att men bloggar är inget riktigt jobb, nej, men då kan du sätta de här 10 grejerna på visitkortet istället liksom, för att det är bara en samlingsord för allt det jobb man gör liksom.
Verkligen, det fick jag typ tänka på när jag skulle skriva mina visitkort för första gången. Vilka ord ska man...
Entrepreneur.
Ja, det kanske bara är samlingsordet.
Ja, typ faktiskt.
Men det känns väldigt fett, man får känna sig som en boss liksom. Ja. Och det är inte så, Alltså, jag behöver inte oroa mig för pengar och det är fett skönt. Jag slipper göra något tråkigt, liksom, inte vet jag, kaféjobb eller något som jag inte... Alltså jag får göra något jag tycker är kul. Och det har man ju också fått börja uppskatta nu när man har gått ut skolan och folk verkligen börjar jobba. Folk jobbar på snabbmatsrestauranger. Alltså mina kompisar städar, de gör saker som jag... Alltså jag, då blir man ju så här, förut har jag tyckt lite synd om mig själv. Men jag, nu när jag går hem från skolan måste jag gå och jobba. Alltså jag har ingen fritid typ. Men nu är det som så här, jag slipper göra jobbiga saker. Jag får kul på dagarna. Och det man, då, nu blir jag så himla tacksam för det. Mm. Liksom. Och så peppad liksom. Så att...
Det är kul. Vad är planerna för ebbasigmark.com under 2015?
Ja... Det, alltså jag känner att typ hela mitt liv, alltså jag kan typ se en månad framåt, sen är det bara vi får se. Ja. Typ, alltså jag vill, den här hösten har jag verkligen tagit mitt bloggande till en mer liksom affärsmässig nivå och det vill jag fortsätta på. Jag vill lära mig mer om egenföretagare, företagande. Jag vill liksom veta, kanske få lite mer liksom riktlinjer för mitt bloggande, för det är fortfarande så att jag testar mig fram vad gäller, ja men typ priser och liksom samarbeten och vad man är värd och vad man ska ta för olika saker, hur man ska förhålla sig till olika saker. Så jag skulle vilja få lite mer stadga i det. Men annars så får vi se vad som dyker upp. Det brukar, ofta så dyker det upp saker som blir roliga. Så det kommer säkert bli fullt ös.
Men du åker tillbaka till Berlin?
Ja, jag åker tillbaka till Berlin och ska plugga tyska nu i år.
Oh, sprechen Sie Deutsch.
Ja, bitte. Det kommer.
Ich bin krank, det är det enda jag kan.
Vad blir det?
Jag är sjuk.
Krank.
Det är min mamma som har lärt mig. Vad vill du se hos Better Bloggers?
Alltså det är alltså sånt som jag just sa, alltså att mer riktlinjer, typ saker man kan förhålla sig efter, typ har du så här mycket följare så kan du ta, alltså visst, alltså jag tycker att det är jättebra att man är, alltså kan liksom skräddarsy samarbeten efter vad folk vill ha och vad det innebär och så vidare. Men det är skönt att ha någonting att förhålla sig till. För det är så himla... Varje gång någon frågar vad tar du för betalt, så sitter jag mållös och bara... Ja, vad ska vi ta till med nu? Liksom, det är fortfarande liksom svårt att veta. Och liksom, så det tycker jag är jättebra. Liksom, både vad gäller betalning och typ hur man... liksom gör när man tar betalt och hur man, men vad man kan förväntas, vad är okej att göra i ett samarbete och inte, typ sådana grejer.
Har du några business tips till bloggare som vill jobba professionellt, som vill ta sin blogg till den här proffsnivån?
Ja, dels är det ju det här med att veta sitt eget värde som jag själv är väldigt dålig på. Men att det är väldigt, alltså, bara för liksom ett halvår sedan, så att jag och liksom, när folk frågade vad tar du för betalt, så säger jag inte så mycket. Man bara, vad tänker du?
Inte en bra början liksom. Du ska skitmycket så
eller hur? Och så säger jag, nej men typ sådana grejer, att liksom våga kräva saker och våga inse att det du gör är ett jobb och det är värt liksom en bra ersättning liksom. Och sen är det väl att, ja men inte låta sig luras om någon mejlar dig och säger ja men vi har sökt över hela internet efter just dig för du passar vårt varumärke perfekt. För det, så är det förmodligen inte. Man, eller, jag kan ju inte säga riktigt klart det kan hända, men det finns många där ute som vill smickra in sig och vill få det, känna dig utvald. Och då, det är mycket lättare att samarbeta med sådana när man känner sig väldigt uppskattad, men ofta så är det inte, alltså handlar det i slutändan bara om liksom business. Så att ser liksom, Ta dig själv på allvar och se det som liksom, det arbete du faktiskt gör. Utan att liksom, ta bort det roliga från det såklart.
Mm.
Och sen en sak som jag gjorde, som tidigare har jag bara suttit och kollat min mail och väntat på att saker och ting ska komma till mig. Men nu när jag flyttade till Berlin och tog studenten och allting, så kände jag att nu ska jag vara out there. Nu ska jag liksom... Plus att när man flyttar till en ny stad, då behöver jag bygga upp ett helt nytt kontaktnät. Det är som alla mina, eller många liksom, alla liksom PR-agenturer som jag hade kontakt med var i Stockholm eller liksom, jag menar, i Sverige. Så att jag var liksom tvungen att starta om på den fronten. Så att jag googlade upp alla PR-agenturer i Berlin, vilket inte var få. Skrev ihop ett liksom media kit där jag skrev liksom mina följarantal, typ vad jag vad jag tycker om att samarbeta med, liksom hur, vad, jag, liksom vad mina läsare gillar och vad jag har gjort tidigare. Och skickade med lite så här bilder lite så, här, så att de visste vilka jag var. Och så sa jag bara, liksom, hej, här är jag. Jag är en ny bloggare i stan. Jag samarbetar gärna med er och jag liksom, men, har mig i ett kontaktnät typ. Mm. Och sen dess så har det, liksom, då har det bara rullat på. Jag har fått jättemånga nya kontakter tack vare att jag skickade de här mejlen. Jag har fått gå på jättemånga bra events där jag har fått mingla med personer som jag verkligen vill jobba med. Och jag har fått väldigt mycket samarbete med märken och företag som jag har velat jobba med. Mm. Och liksom fått rest och liksom, ja, men det har gett mig jättemycket. Och förut har jag som tänkt att det inte går att göra någonting själv. Utan jag har som tänkt att jag ska, alltså det är deras jobb att kontakta mig. Jag ska inte behöva göra något.
Men de måste veta att du finns också.
Ja, men precis, de måste ju veta. Så att det tycker jag var, ja, det är jag väldigt glad att jag gjorde. För det har gett mig jättemycket. Och det tänker jag att det kan man väl göra var som man är. Alltså du kan väl, bor du i Stockholm så gör du i Stockholm. Alltså det är ju,
Alltså det här mediakit tycker jag är jättespännande. För det här har jag funderat mycket på just och kommer att skriva om på Bättre Bloggers. Jag kommer att, jag ger en liten shoutout nu. Jag kommer att föreläsa på Blogger Bootcamp i mars om just bloggvarumärke och hur man ska tänka just för att få ihop den här helheten och hur man ska sälja in sig själv som varumärke och inte bara som person. Och jag tycker att det här med mediakit är jättespännande. Men vad sa du att du hade i det? Du hade...
Jag hade typ en text om, ja, men först en kort presentation. Sen vad jag och mina läsare. Jag tycker det är alltid, man märker att det funkar alltid att säga mina läsare tycker om det här. För då ser de bara pengar typ, eller uppmärksamhet.
Du har koll på din målgrupp, det tror jag är jätteviktigt.
Precis, alltså det är, så att om man liksom pratar om vad ens läsare är ute efter och gillar, då vet de också vilka samarbeten de ska fokusera på att liksom hooka upp mig med. Sen mina siffror såklart. Och så hade jag med en liten del om typ, ja, men könsfördelning och vars liksom. Och sen så hade jag med bilder på mig och sen typ kontaktinformation. Ja, jag tror det var det.
Och sen kanske också någon, jag vet inte om du sa
lite CV typ. Lite
ja, så här, det här är samarbeten jag har gjort förut.
Ja, precis.
Och kanske även, jag vet inte om du hade det, men jag tror att det kanske kan vara intressant att ta med vad de gav.
Mm.
Alltså till exempel, ja, men fick de ökad trafik, mycket försäljning. Alltså, om man har några bra siffror så kan ju det vara toppen.
Ja, det kan ju vara smart kanske att börja be om det. Jag har inte kollat upp det så
mycket. Jag tror att det är jättebra att liksom kolla uppföljningar just för vidare samarbeten med nästa. Det är samma sak som om du ska köpa eller söka ett nytt jobb.
Mm.
Och så har du jobbat med en kampanj med ett varumärke tidigare. Att då visa upp en uppföljning att vi ökade försäljningen så här mycket eller bla bla bla. Sådär. Mm. Det är ju jättebra, för då ser man ju också att det blir resultat av det.
Absolut.
Det är där ett tips.
Ja, men det ska jag ta åt mig. Det är jättebra.
Ja.
Och det, jag tror att jag skickade, nej, jag skickade några som pdf och sen några bara som typ text i ett mejl.
Ja.
Typ med bifogade bilder. Men pdf, alltså tidigare, det här har jag märkt att det är väldigt mycket i USA. Att när jag varit där på liksom blogg-event och konferenser och så, eller Fashion Week för den delen, så har det varit folk går omkring med visitkort och så har utskrivna liksom media kit som de går och delar ut. Alltså de är väldigt så här, ja, men här är jag, kom och liksom, vi samarbetar, vi ska, och det är jättebra. Varje gång man kommer från ett sånt ställe så har man liksom väskan full med papper och visitkort och så.
Mm.
Och då vet man också sen, alltså då kommer man ju ihåg varandra. Och det tycker jag att Europa generellt är ganska dålig på. Alltså det är nästan, visst, visitkort kan man få ibland, men det är inte så här, det är svårare att på ett naturligt sätt liksom presentera sig själv. Och liksom, man förväntar sig nästan att alla ska veta vem man är redan. Mm. Och så är det ju inte.
Det finns så många nu liksom, speciellt. Men det är ju kul att du nu är i Tyskland i och med att du hade så mycket besökare därifrån. Så
absolut.
Är det fler nu som kommer upp och bara, hej, dig känner jag igen?
Det har hänt. Det har hänt några gånger. Men det är inte, alltså, Berlin är en så stor stad. Jag är inte,
chill där nere.
Ja, men alltså, jag är inte så stor. Det är inte som att det är typ folk i hela världen bara, wow. Men visst, det är folk i Berlin som känner igen mig. Och det är ashäftigt.
Mm.
Men det är inte som att jag inte kan gå på gatorna utan att bli igenkänd. Jag känner mig fortfarande väldigt privat. Och jag tycker det är väldigt skönt.
Men det är lite coolt. Jag har varit med några gånger folk kommer upp och så här bara, och det är så roligt. Så bara, hej Linda! Ja. Och man bara, vänta, borde jag veta vem du är? Eller liksom. Men jag läser din blogg och man blir så glad varje
gång. Men det är så skönt, för först blir man så rädd. Jag är också lite ansiktsblind, så det händer mig ändå att jag känner personen verkligen. Så man blir så bara, hej,
typ, bara, precis, hej, ska... borde jag veta? Ja. Så får vänta till att de ska liksom få in breda konversationen.
Men man blir så glad varje gång, det är väldigt, väldigt roligt.
Jag tror att vi avslutar med de orden. Mm. Tack snälla Ebba för att vi var med.
Ja, men tack själv. Och fan vad, tack för att du startade Better Bloggers. Jag tror att det kommer hjälpa väldigt många, inklusive mig. Jag tycker det är en väldigt, väldigt bra idé.
Tack snälla, tack snälla.
Du har precis hört ett avsnitt av Blog Business, en podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes och på blogbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram, @betterbloggers. Lämna gärna en kommentar med vad du tyckte om intervjun, eller kanske lämna ett önskemål om en framtida gäst. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.